Boom, boom, boom. Swap, swap.
Härligt Sverige!
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Vi spelar in podd ifrån Strawberry Arena. Graham Potter och Victor Nilsson Lindelöf har precis haft presskonferens dagen innan match. Simon, vad tar du med dig från den här sprudlande tillställningen?
Ja, men just det, en slags känsla. Alltså när du säger att vi är på Strawberry Arena. Så är det Friends, är det Strawberry, är det Nationalarenan, är det Swedbank Arena? Man vet inte riktigt. Lite samma känsla med landslaget också. Jag känner Graham Potter, jag känner Victor Nilsson Lindelöf. Men när de sitter där tillsammans så känner jag att jag känner inte landslaget riktigt. Hösten 2025 så har jag ännu ingen aning om vad det här är för ett lag, och det är ingen speciellt angenäm känsla.
Erik, det stora samtalsämnet är ju de här gula korten som matchar väggen som vi har bakom oss. Hur tänker du att Graham kommer hantera detta inför matchen?
Jag tänker väl att han ändå kommer se det som ett lite mindre problem än vad jag först uppfattade det som. För jag förstod inte till en början att de sen nollades in i en eventuell playoff-final. Jag hade bilden av att okej, ni kanske kan klara er den här vändan, men sen kommer det hänga med ett playoff-semin, och tar ni gula där så blir ni avsägda i playoff-finalen. Och när jag uppfattade det så kändes det som ett jätteproblem. Det här är inte alls bra med den här extrema foulnöden. Men nu när det tydligen bara gäller att ta sig igenom den här likgiltiga matchen mot Slovenien utan att dra på sig ett gult kort, då känner jag faktiskt att framförallt de offensiva spelarna, de kan lira på det. Alexander Isak kan spela 76 minuter med en halvt uttrycklig order om att till varje pris inte bli varnad, och han klarar av det. Det är klart att det blir svårare ju längre ner på planen du kommer, målvakt undantaget. Men ska jag vara helt ärlig, jag förutsätter faktiskt att även Yasin Ayari och Isak Hien ska kunna ha den typen av spelintelligens och den typen av självbehärskning att de faktiskt kan spela med uppdraget att inte bli varnade och kunna manövrera sig igenom den här egendomliga matchen som väntar på de premisserna. Så jag tycker inte att Graham Potter ska behöva ställa över alla dem med varningshot hängande över sig. Jag tror att de ska kunna hantera det.
Tycker du att det är rätt resonerat? Att det ändå är så pass viktigt att man kan spela ihop det här laget så gott det går med de spelarna som finns, och riskera då att någon av de nyckelspelarna får ett till gult?
Ja, jag tror att jag vänder mig lite mot att det är en oviktig match. För att vara en oviktig match, det är totalt oviktigt det att Slovenien har ingenting att spela för, Sverige har ingenting att spela för, så är det också en viktig match. För att vi har liksom ingen tid på oss att spela ihop ett nytt lag, ett nytt landslag. Så att den är på det sättet jätteviktigt, även om det inte är ett A-landslag som vi går ut med. Så att få ihop att Victor Nilsson Lindelöf och Isak Hien till exempel kan spela tillsammans är så pass viktigt. Så jag tycker att det är en prio på det. Jag visade förut att jag sitter och suger på en formulering att ha den. In i en krön, jag kan inte bestämma om jag klarar av att vara så elak. Men att vi riskerar faktiskt att inte få Isak Hien och Gustav Lagerbäck avstängda i playoff. Kanske.
Spetsigt.
Kanske.
Den är under konstruktion.
Och då undrar man ju också, okej, vi drar den tanken lite längre utifrån denna vassa formulering. Nähä, vilka spelar vi istället i så fall då?
Nej, där är vi ju. Visst, Karl Starfelt glider in. Nej, det är klart att det är sådär. Men det är lite där vi har hamnat med det här laget. Att som det såg ut senast så det är inte så att man går och litar på att det känns som katastrof om Gabriel Gudmundsson eller Isak Hien eller någon i den här backlinjen försvinner. Sen såklart att det så är det ju. Men den känslan vi har just den här veckan i november 2025 är ju inte att vi litar på och lutar oss mot de som spelade backlinjefotboll i Genève häromdagen.
Jag tycker ju någonstans att liksom mitt problem med hela ingången till den här matchen, det är ju liksom inte unikt uttänkt på något sätt. Men jag köper att det är en oviktig match som ändå borde kunna vara viktig, men som ändå inte kan bli viktig eftersom att vi får för få ordinarie spelare ut på planen. Och det går ju liksom inte att hitta någon lagdel där vi ens kommer vara i närheten av att vara ordinarie. Och det innebär ju att det är med att bygga relationer och liksom synka ett samspel. Det får vi ju ändå inte med oss hur vi än vrider och vänder på Slovenien 11. Med möjlig då reservation för att ja, men skulle vi kunna få ut 4/5 av ordinarie defensiv plus målvakt, eventuellt om ett mittfältsblock framför dem, ja men då börjar vi ha någonting som är värt någonting. Och det tycker jag ju absolut är värt att liksom stegla det här varningshotet med. Men med det sagt, jag känner ju inte alls säker på vilket som är vårt ordinarie mittbackspar i mars. För kan vi lita på att Victor Lindelöfs kropp är okej då? Kan vi lita på att han har fått tillräckligt med minuter i Aston Villa? Ja, ifall någon kan ge mig de försäkringarna så lyssnar jag gärna, men själv känner jag ju inte mig övertygad på något sätt. Och då är frågan, men ska det istället vara så att vi får bara acceptera att Victor Lindelöf blir svår att bygga kring framöver och att vi får tugga över det hien och bjälken härifrån och in? Då är det ju de som ska spela. Men det är ju en väldigt svår avvägning för Graham Potter att göra. För hade man på något sätt haft en klar idé om att okej, men i mars, det här är ordinarie mittbacksparet, då är det jättemycket värt att få ut det på planen. Nu går det väl knappt det.
Du ser framför dig att man står där i mars och frågar om det här, alltså att Graham Potter står där som en Unai Emery. Sådär, men hur? Victor Nilsson Lindelöf borta, och han säger... Bjelke. På alla frågor.
Ja,
där, vi kan mycket väl hamna där.
Men jag känner ju att jag blir mer förvånad om Victor Lindelöf känns som en självklar startman i mars än vad jag blir om han inte gör det. Och det handlar ju inte om att jag inte tycker att det är en skicklig försvarare när han är uppe på sitt max. Det är ju att jag inte är övertygad om att kroppen håller på ett sätt som man ju snart också måste börja prata om. När det gäller Emil Holm, eller för den delen våra anfallsspelare. Ja, det är mycket med mycket, men det är ju lite som ger mig den här övertygelsen om att ja, vi kommer få ut så väldigt mycket värdefullt ändå av den här Slovenien-matchen. För det är klart att vi behöver allt vi någonsin kan få, men jag kan liksom inte se ett scenario där vi lyckas vaska fram så mycket meningsfullt ur den. Det är ett skriande behov av samträning och utslagsgivande matcher som på ett eller annat sätt ger oss visshet. Men vi kommer vara precis lika förvirrade i övermorgon som vi är idag. Det är jag i alla fall säker på.
Jag ska läsa upp namnen här bara för att klara. Det är alltså Lagerbjälke, Hien, Bernhardsson, Kraft, Isak, Forsberg, Victor Johansson, Ayari och Karlström som står på gula kort. Är det ändå någon här som ni känner, aj fan, han borde inte spela imorgon?
Alltså lite är det väl att där vi befinner oss just nu då, med där man som laget har sett ut, som bräckligheten har sett ut, att vi behöver en defensiv nummer 6. Som det ser ut här idag så är det ju Jesper Karlström som finns där på den positionen. Betyder det att jag skulle känna att nej, Jesper Karlström avser i en första playoffmatch, hur löser vi det här? Så nej, det skittlar man inte speciellt mycket, för att kvaliteten på Karlström trumfar liksom inte, eller den är inte liksom... Den stryker inte över den spelartypen, den spelarroll han har. Så att nej, jag tycker inte att det är på det sättet att det skulle vara en katastrof om han skulle dra på sig ett gult kort. För det är fortfarande ganska långt kvar. Vi kan ha en Jens Kajust som har visat att han kan kliva in och ta den här positionen. Vi kan framförallt Lukas Bergvall tillbaka som kan spela någon sorts liknande position och så vidare. Så att det, nej, jag ser inte det. Det är snarare de här kvalitativa sakerna. Alexander Isak med ett gult kort mot Slovenien. Det vore ju en smärre katastrof naturligtvis, men där jag blir inne på Eriks linje att han ska inte behöva hamna i den sortens situationer mot ett avsågat, deprimerat, totalt icke-spelande Slovenien på hemmaplan.
Men alltså, Stefan Pettersson fick ju pudla lite, de hade ju inte koll på detta. Och jag tänker som för Emil Forsberg, nu är det ju inte absolut inte säkert att han skulle vara med i mars, men att ta ett gult kort i 90+4, det är ju ganska uppenbart att spelarna inte visste om den här oron, och det är ju 4 spelare som tog gult kort i senaste matchen som de kanske inte hade gjort om man visste att den här risken fanns.
Nej, och det är också en observation som har gjorts av andra i mediekåren, men visst fan är det ju en slående kontrast på det som för uppfattades med rätt som ordning och reda landslaget under Janne Andersson. Då skulle noggrannheten i allt det man har under egen kontroll, allt det som inte kostar pengar, den skulle vara total, fullständig och världsbäst. Och det går kanske att säga att det finns förmildrande omständigheter eller förmildrande förklaringar, men intrycket man får utifrån, som även då avspeglar sig i faktisk verklighet, det är ju att det har svajat kommunikativt och informativt under de senaste landslagsåren. Ja, men egentligen efter Janne Andersson, även om det såklart säkert är minst lika mycket knutet till hur mycket det har förändrats i förbundsapparaten i övrigt. Men just att det är otydligt om spelarna vet vad ett eventuellt kvitteringsmål mot Kosovo hemma skulle kunna innebära. Det är bevisligen så att det fortfarande är spelare som kommer till den här samlingen och inte vet vad som gäller när det kommer till andra plats kontra Nations League-väg och så vidare och så vidare. Och det är ju bevisligen så att vi nu är i en situation där vi har 9 spelare varnade in i den sista kvalmatchen. Så borde det inte vara. Och det är ju en sak att åka dit ute på planen på ett tveksamt domslut eller en överlägsen skicklighet från motståndaren. Det kan man inte råda över. Allt det här är ju såklart helt inom vår egen kontroll. Och det är inte världens viktigaste saker, men det är inte heller oviktigt. Och än en gång kontrasten mot en landslagsera då det hamrades, trummades och tjatades om att vi ska vara så noggranna, vi ska vara så genomarbetade, vi ska vara så skickliga att ingen ska kunna komma och säga någonting om att spelarna inte fick de absolut bäst optimerade förutsättningarna. Ja, det är klart att den kontrasten sticker i ögonen och det är klart att det känns lite provocerande att vi inte har koll på sånt som vi bevisligen ska ha koll på.
Innan jag släpper det helt då, kan man bli förbannad som spelare på landslaget att inte de har informerat om detta?
Det tror jag absolut att man kan bli. Alltså alla sådana saker som det som Erik pratar om, alltså som handlar om organisation och tydlighet och pedagogik och så vidare, så tror jag definitivt att man som spelare blir förbannad. För att kravbild, kravställande är ju det som man pratar om, det är modeordet för dagen inom svensk fotboll. Och kraven som spelarna möter i sin vardag och sin landslagsvardag, den är ju enorm såklart. De möter liksom ett Ullevi som buar ut dem, ett Stråberg Arena som buar ut dem efter dåliga insatser och så vidare. De får ta emot allt det här på sociala medier och så vidare. Oerhörda krav på sig. Att då inte de här som har som heltidsuppdrag att sköta de här bitarna för förbundets räkning, för svensk fotbollsräkning, om de inte är väldigt tydliga och väldigt rotade och väldigt trygga i det arbetet, så är det klart att de blir vansinniga förbannade på det. Ingen skulle naturligtvis säga det, men jag är övertygad om att det faller inte särskilt väl tillbaka på förbundsapparaten.
Och sen är det ju en visserligen lite förskevad sanning, men ändå en sanning vi kan använda oss av, att när det kommer till kommunikation så är det mottagaren som bestämmer. Ifall mottagaren har missuppfattat dig, ifall mottagaren inte har nåtts av det budskap som du har velat förmedla, ja, då är det du som avsändare som behöver ta på dig det. Och jag tror säkert att både vad gäller förutsättningar i gruppen och Nations League-vägen till playoff och kanske även varningsläget, det har säkert gått ut information, men det är en jävla skillnad på information och information, och det finns en betydelse i att man som avsändare måste värdera och försäkra sig om att det viktiga har gått fram. För något kompendium har flugit förbi eller någon overhead har flashat i ett mötesrum, det har bevisligen inte räckt. Det är ju lite som att man ska börja gå igenom alla Apple-avtal man någonsin har klickat sig. Ja, men det stod ju där i en liksom fotnot, paragraf 18, sida 62. Ja, ibland vill man kanske att informationen ska nå fram. Ibland så följer man inte upp det tillräckligt. Och här har det inte varit bra nog från avsändarsidan.
Nej, den ska bara koka ner. Det är inte så att Anthony Lange behöver veta alla ifs and buts. Och
här ska göras en värdering. Det viktiga ska spelarna få till sig. Precis. Och det ska kontrolleras att de faktiskt har uppfattat det.
Är oavgjort värdelöst? Nej, det kan också betyda saker. Mm. Det är också viktigt. Och så vidare.
Det är nästan 32 000 biljetter sålda till matchen imorgon. Jag tror att många av de som köpte biljetter tänkte att de skulle få se en helt annan match kanske.
Är det 26 000 vi hör? Slutgiltig publiksiffra.
Det är det jag undrar. Hur många gick upp imorgon?
Att se en annan match hade många tänkt sig att få se andra spelare också. För att när det här liksom trummades igång och liksom pompade och stått på förbundets sociala kanal, att nu jäklar det VM-kval på gång och historia skulle skrivas, en ny historia. Och, ja, då har det gjort på sätt och vis. Men då var det ju, alltså biljetterna gick ju på minuter. Både i Åstad och mot Kosovo och Göteborg, eller hon var här inne mot Schweiz. Och det berodde ju på att just där så var det många som var beredda att betala för att se Alexander Isak och Viktor Gyökeres till exempel. Och landslaget. Men, så att nu är vi här. Det är inte den sortens match vi trodde. Det är inte den sortens spelare som vi trodde. Och det kanske inte ens är den sortens lag som vi trodde. Så att det är en mycket relevant fråga att ställa. Men taket ska vara på, det ska vara varmt och behagligt och förhoppningsvis är trafiken okej. Så jag bara hoppas att så många som möjligt kommer hit.
Kolla på Google Maps första helvete. Är rätt Vierva krog. Vet ni vad? Jag har faktiskt ingen aning om huruvida man kan lita på redovisad publiksiffra eller inte i de här sammanhangen. I allsvenskan är det känns att de faktiskt har blivit mer renhåriga i att redovisa de som gick igenom vändkorsen snarare än de som på ett eller annat sätt hade biljett. Och skulle det vara så att vi får en renhårigt redovisad publiksiffra imorgon kväll, skulle nog vara intressant att kunna väga den mot annat. Jag vet inte om det finns statistiskt underlag, men största procentuella bortfall, sålda biljetter jämfört med faktisk publiksiffra, finns nog en risk att den här skulle kunna hamna ganska högt upp på en sån topplista, på en sån inverterad topplista.
Och du litar inte på de officiella uppgifterna om det kommer på public service, som du brukar säga. Kan man inte lita på... Och så vidare.
It's a post-fact society.
Absolut, taget.
Men vi pratade om det på presskonferensen. Hur viktigt är det för landslaget att man ändå, och det är Graham Potters första match också inne på nationalarenan, att ändå visa upp någonting för publiken?
Alltså jag tror att någonting är liksom lösenordet i allt det här. Ja, att visa upp någonting tror jag är jätteviktigt för att få med sig sin publik igen. För att få dem att känna att ja, men det här, den här omstarten faktiskt betytt någonting. Det fanns små spår i Genève som man faktiskt...
Hur talar man det så där med ditt nasala E?
Genève. Vad skulle du säga?
Genève. Ja, alltid varit i mitt huvud.
Ja, Genève.
Det är fritt. Man kan prata på tyska, du kan prata på franska, du kan prata på italienska eller rätoromanska. Ja. Du heter fri. Eller svenska.
Nytt för mig.
Ja, taget. Nej, men att visa upp någonting. Jag tror att det är just det. I 60 minuter i...
Genève. Är den där bakåtvända jävla apostrofen som gör det?
Den grava axangen.
Alltså, vad gör det med Arsène Wengers namn? Han är också en sån.
Arsène.
Ja, men det är något annat.
Ja. Men Genève, menar du?
Ja, det är den bakåtvända apostrofen som gör den, accenten.
Den är akut eller grav?
Nej, vet inte fan, den är felvänd. Låt det vara vad den är. Men ifall du ska vara konsekvent i den där skiten, då måste det hända något mer med Arsène Wengers namn också.
Vad hette han, sa du?
Arsenal ska vara jackdragare.
Ja, de lingvistiska upp, vet du,
ska få en gott
lektionerna för
det.
Ska gå till botten med det här alltså.
Visa någonting. Ja. Jag tror att det handlar just om det. I 60 minuter i Genève så kunde vi föra så att det fanns någonting, i alla fall en struktur. Det var struktur utan spelare, utan spelarkvalitet, men det var i alla fall en struktur, någonting. Jag tror att här samma sorts match igen, fast inte 1-4 utan kanske 2-0 istället, så är det i alla fall en känsla att bära med sig, inte bara för spelare och Potter och förbundsapparat, utan för publiken också.
Viktor bad om ursäkt för sina hånfulla tummen upp till publiken som buade.
Ja, jag lyssnade och det var väl kanske inte den mest eftertryckliga ursäkt jag hört i mitt liv. Om det nu var någon som eventuellt kände att det kanske var på det, så ber han om ursäkt. Och ja, det gör han väl rätt i. Han ska väl inte säga så mycket annat än det han sa, även om det inte var det mest eftertryckliga och emotionella jag någonsin hört. Men det är klart att det är så att avståndet mellan spelargrupp och läktare och tv-soffa förblir väldigt långt. Jag ska inte säga att det är liksom vuxit på ett... helt avgrundsartat sett på kort tid, för min känsla är ju att det har varit ett stort avstånd under åtminstone 3-4 års tid, och sen har det väl grävts en lite djupare ravin under den här hösten. Men jag vet inte om folk generellt är mer ursinniga på spelarna nu än de var för ett år sedan, eller när vi följer Azerbaijan, eller vad vi nu har hållit på med för elände på sista tiden. Men det är klart att det behöver byggas broar. De byggs på det absolut mest effektiva sättet på planen snarare än i presskonferenssalen. Och jag tror kanske inte att vi skulle få ut så väldigt mycket av en 2-0-seger. Men jag tror att en 2-0-förlust skulle kunna rasera en hel del. Så det är väl mest det som faktiskt blir ingångsvärdet. Hoppas vi överlever morgondagen utan att det blir större skada skedd. Hoppas att vi får någon liten skjuts framåt och att spelarna får någon lite bättre förståelse för vad som förväntas av dem i mars. Men... jag hade ju köpt det där om att det är en viktig oviktig match till 100% ifall vi hade haft något som påminner om ett A-lag här. Men med 3 ordinarie, 4 ordinarie in i matchen, ja, jag har svårt att liksom se det här enorma värdet av den, även om vi går ut med en 2-0-vinst.
Potter gör ju vad han kan för att bygga bron. Nu ställer vi frågor på svenska idag, han svarar på engelska, han sjöng med i nationalsången. Vad tycker du om hans första vecka, du som var nere i Marbella också?
Han är ju Graham Potter, det vill säga att han är liksom en ganska charmant och intagande person utan att liksom stå och jula och göra volter. Så det är en bra människa som Sverige har fått in som förbundskapten. Det tror jag alla som känner honom är överens om. Sen så är det ju som Erik säger, du visar på planen. Och jag tror att han är så här pseudodiskussioner kring liksom Victor Nilsson Lindelöfs tumme upp mot arga supportrar. jag skiter rätt mycket i det liksom. Kan han göra, borde han inte ha gjort det? Nej, kanske inte. Är det förståeligt och begripligt att han kanske gör det? Ja, det kanske det. Någon kanske betedde sig som en idiot på, mot hans lagkamrater som han är kapten för från läktaren. Och då vill han markera mot det. Och sen blev det lite fel. Det är liksom ingen huvudsak. Det är en pseudofråga. Den stora är att man vill ha ett landslag som ser ut som ett lag. Som man kan känna med och vara stolt över. Och liksom med trygghet stå, hålla på och heja på läktaren. Finns det där så finns det jättemycket överseende med alla den sortens misstag. Och Graham Potter, det spelar ingen roll vilken bra människotyp han är, om det är 0-2 hemma mot Slovenien och sen tack och hej i kvalmatch 1 fram i mars, då spelar det ingen roll. Men är han bra, har han gjort det bra så här långt? Ja, absolut.
Då läser vi upp lagen som Sverige kanske kan möta.
Ja, det är playoff dags.
Mm, exakt.
Känner du att du är trygg i att du nu kommer säga rätt lag i rätt sidningsgrupp?
Ja, men om vi då tar...
Vi är ett urval av lag som kanske kan komma på fråga.
Länder som finns.
Ja. Jag läser några nationer.
Ja.
Italien, Turkiet, Polen. Där är vi trygga, va?
Ja, alltså jag tror att alla de här är med i diskussionen.
Yes. Och sen är det då Danmark-Skottland-matchen.
Ja.
Som blir avgörande om Danmark kan bli aktuell.
Ja, Danmark går väl in i den här högsta sidningsgruppen rätt mycket oavsett vilket, om jag fattar det rätt. Ifall Skottland ska in i ekvationen så tror jag inte de går in i första gruppen. Men jag är mindre säker på detta än på uttalet av Genève. Så.
Och sen Ukraina finns också med i diskussionen. Vad känner du för de här nationerna att Sverige ska ställas mot dem?
Alltså väldigt mångt och mycket. Så den känslan som man hade för några månader sedan när man såg på Sveriges trupp, Sveriges spelartrupp och kände att men, det går inte missa VM med det här. Herregud, det är liksom, det är Gyökeres och Isak med liksom Kulusevski och Lukas Bergvall där bakom, Yasser Najjar i dunderform på en kant eller sådär, alltså, och Antoni Langa på den andra kanten. Alltså, får Sverige ihop sina saker så är det så många har slagit fast att då är Sverige som är mardrömslotten för de i första sidningsgrupp, inte tvärtom. Ska man vara lirad för Italien då?
Frågan
det ska man inte vara. Man ska slett inte vara det. Så att, nej, huvudfrågan är hur bra är Sverige i mars? Inte hur bra lagen de möter är. För att alla de här lagen kan Sverige gå ut och liksom se i ögonen om Sverige har fått ihop sina grejer.
Jag är jävligt osugen på Turkiet borta. Det måste jag erkänna av de här alternativen. Italien borta, ja, det är bara att konstatera att det är ju inte nödvändigtvis vi som kommer möta ett sånt scenario med spöken i våra huvuden, utan det tror jag skulle vara en ganska jobbig match för Italien att ta sig an. Ukraina på neutral plan i Polen. Palanen på neutral plan i Polen, det skulle jag nästan till välkomna. Hur starkt jag än känner för deras kamp och deras belägenhet så tror jag det vore sportsligt goda chanser. Polen, ja, där har vi varit förr i det här läget och fallit. Så det är klart inte enkelt, men inte heller omöjligt.
Men Karlström avstängd eller inte?
Karlström drog väl på sig en straff i den matchen.
Yes.
Och vad fan sa vi mer? Vi sa... Danmark, ja. Alltså,
har vi också varit.
Jo, med blandade utfall genom åren. Det var ju ändå ögonfallande. Nu vet jag inte exakt hur de där sjukdomarna slagit och så, men jag kollar lite grann på Belarus-matchen bara för att det är kul när det händer saker. Man ser att det liksom växlar över i måltalongen, då byter man kanal. Och det är ändå så att de har ju sin centrallinje, Kasper Schmeichel i mål. Det är Kristensen och Västergård i mitt försvare. Det är Höjbjerg och Eriksen och någon annan gammal inne i mittfältare som jag glömmer bort. Och det är Jonas Wind på topp. Alltså,
det är ett lag.
Det är ett lag, men det är ett ganska ålderstiget lag som inte nödvändigtvis är på väg uppåt överhuvudtaget. Och även när de stod på topp, så visst var de ett lag, ett riktigt bra lag, men jag känner nog att det är kanske svårare på pappret än det är på gräs när allt kommer kring. Så jag slipper hemskt gärna Turkiet borta, det måste jag säga. I övrigt så är det klart att vi har chans mot alla, men det är inte heller så att jag ser det som stora favoriter mot något av de här motstånden. Absolut så att Sveriges potentiella prestation, den skevar ju mellan 0 och 100. Det kan ju vara allt från 20 till 92 på den där skalan. Och det gör ju oss mer svårbedömda än något av de andra lagen. Och i vanliga fall, ifall man på något sätt utgår från en klubblagsverklighet, så är det ju horribla förutsättningar. Det faktum att vi kommer inte ha något lagsamspelt efter detta. sitta. Vi kommer sen samlas en måndag i mars. Och på torsdagen ska vi ut och spela en jätteviktig svår borta. Det ska ju inte gå.
Man vill ju att Sverige ska förvandlas till någon slags Iran eller USA på damsidan. Så man bara,
kör 40 dagars läge.
Man låser bara visslan. Nu är det så här. Nu är det Bosön från 1 februari.
Pratar vi oss om irakiska förbundets landslagssamlingar och träningsidéer. Absolut. Men just att det inte det enda, men det som ändå i någon mån gör det lite mindre utslagsgivande, det är ju att landslag generellt, kanske de ett gammalt Danmark som tydligt undantag, de är inte heller så bra samspelta. De är också ganska ihåliga och de skevar och det är klaffel och det är dålig synk. Så det kan ju gå. I vanliga fall ska du möta ett riktigt samspelt fotbollslag och sen träffas du själv på måndag och ut och lira på tors. Det går ju inte i landslagsfotboll. Det kan fortfarande gå.
Men det är ju helt, alltså det är ju helt otroligt. Du får alltså Potter reda på torsdag, vilket lag Sverige ska möta. Och sen ska han då vänta december, januari, februari. Och sen får han sina spelare i 3 dagar. Och sen ska de ut och spela.
Jajamän.
De bäst planerade 3 dagarna i mänsklighetens historia.
Det var minutplanerat.
Ja, det kommer som en månlandning.
Man fattar sen när Antoni Elanga ska berätta om hur det där schemat egentligen ser ut och när han ska dyka upp var. Du har med människor att göra, va? Du kan planera hur mycket du vill på ditt ritbord och sen sitter du ändå där i ett tomt mötesrum. Så nej, det är en jävla speciell uppgift och det är också helt bedrövligt naturligtvis att det är här vi har hamnat efter den längsta mästerskapsprepp som vi någonsin haft. Vi ägnar liksom 1 år åt att komma rätt in i det här korta kvalet och så sitter vi in i den sista kvalmatchen till att börja med att den är betydelselös. Det gick ju inte att se framför sig. Och därtill att ja, vi kanske får ut 3 spelare ur det som ska bli 11:orna i mars. Och 4 spelare från det som var 11:an i oktober. Den 11 som var det sämsta landslag vi någonsin sett. Som spelar en fotboll som vi nu helt har förkastat.
Ja, och nu är det 4-backslinje istället för 3-backslinje. Och ska vi spela lågt eller högt? Och vi har ingen aning. Vi har ingen aning.
Man och ni är vana spelare.
Ja, man och tittar på dem. Vilka är det här? Vilka är det här ens? Vilken sorts lag är det här? Och vi har ingen aning. Efter 18 månaders förberedelse så har vi ingen aning vilka de är, vart de ska, vilka som ska spela och vad det gäller. Det är...
Och nu liksom, horribelt. Okej, vi ska spela 4-4-2. Känner jag, okej, det här är din mittfältsfyra. Kan du säga det?
Nej.
Nej, det går. Nej, inte ens i optimalläget. Inte som alla är liksom helt friska och hela. Ja, nej, det är ett sätt att göra saker och ting på. Det är inte det sätt som brukade förknippas med Sverige som fotbollsnation eller som ja, land.
Det var ju vad Graham Potter också sa på presskonferensen. Så här, om man ser tillbaka på det framgångsrika Sverige, tidigare upprörda Sverige, så kunde man i princip stå på utsidan och gissa hur startavan såg ut. Nu har vi ett Sverige där man på insidan, man kan heta Daniel Svensson och inte veta, jaha, ska jag spela eller inte spela? Och det är 2 timmar kvart avspark. Ska jag spela, ska jag inte spela? Jaha, jag ska vara inne i mittfältare. Där är vi.
Ja, han sa ju ärligt talat inte jättemycket av värde på den här presskonferensen. Och så är det ju med presskonferenser dagar före match. Utan man får ju sitta som den gamla teckentolkan och reagera på olika ordval och sådär. Och det där var ju notabelt precis det du just sa. Sen var det ju även det att han upprepar gärna ordet stability, vilket är begripligt. Ett lag mår bra av stability. Och så sa han ju också med all rätta i världen att ja, det är ju inte direkt så att det har varit så mycket stability runt detta lag på senare år. Rather the opposite. Det har varit motsatsen till stabilitet. Och det är ju precis det det har varit. Det har varit det i allt vad gäller spelmodell till laguttagningar. Mot slutet av Jon Dahl Tomassons tid så var det ju visserligen inte så att spelmodellen växlade från match till match. Men just ja, en halva ut, en halv elva in. Det var motsatsen till stabilitet. Och det tror jag du, jag, Graham Potter, alla ändå kan vara överens om att stabilitet har ett ganska stort värde i fotboll. Att frivilligt avsäga sig alla anspråk på stabilitet, det är en dålig idé. Här är vi nu.
Om jag då halar tillbaka oss till matchen mot Slovenien. Vad vill du framförallt se under de 90 minuterna?
Jag vill se alltså ganska mycket en repris på de 60 bra minuterna i Genève.
Nu börjar du också svikta.
Lite den grejen. Ja, men alltså ett försvarsspel som sitter kanske lite högre upp i planen, lite mer aktivt än vad det var där. Och sen att man klarar av att växla in det mot lite omställningsfotboll, ett lite bättre anfallsspel helt enkelt. Och sen, det vore kul att få se Alexander Isak spela fotboll i landslaget som att han trivs med det igen.
Är det inte Genf på tyska? Fan så mycket enklare. Genf!
Ja. Det är super, superrimligt. Ja. Och det är romanskans.
Ja, vi tar den efter Slovenien. Ja.
Om du får välja en spelare som du vill se prestera riktigt bra imorgon så att du känner dig lite tryggare inför matchen i mars.
Ja, men det blir ju Alexander Isak, och det är ju bakvänt eftersom att jag har inga tvivel på hans förmåga. Men nu var det ett tag sedan vi såg den till fullo. Det var ett tag sedan vi fick en känsla av att han i alla fall är på väg att nå platån där han presterar till fullo. Så han kommer ju vara vår viktigaste spelare. På så sätt att han är vår bästa, han är vår mest begåvade spelare. Så han är ju vårt främsta vapen, den mest utslagsgivande faktorn ifall han är som han ska vara. Så det är väl det jag hoppas mest på, för Gyökeres hit, Kulusevski dit, här händer det grejer. Det går ju absolut att hävda att ja, men Dejan har varit en mer betydande centralfigur, men Alexander Isak är vår bästa spelare. Det vore väldigt kul att se honom leva upp till det epitetet igen.
Mm, och det var också kul att se, vi har varit inne på det förut, men Victor Nilsson Lindelöf och Isak Hien tillsammans, om de nu spelar tillsammans, ser ut som ett starkt mittbackspar. Nu möter man Slovenien på hemmaplan, Slovenien som har noll och inget att spela för, så att det kanske är ett test utan värde, men att se dem i 90 minuter eller 72 minuter som är väldigt, väldigt bra, det skulle också kännas lite skönt i det svenska fotbollshjärtat.
För de 25 000 som är på plats imorgon.
Ja, 24.
Får se, som sagt, Järva krog, hur fan är trafikläget?
Tusen tack!
Ja, men tack själv! Boom, boom, boom. Swap, swap.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.